Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn, ett lugn du inte trodde fanns, som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock. Du blir befordrad på jobbet men tackar nej, för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet. Och ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Du lyssnar på den korta versionen av When We Were Kings. Vill du ha hela historien med alla detaljer så kan du lyssna på det vanliga avsnittet. Men nu kör vi igång.
Inom sportjournalistiken pratar vi ofta om vinnarskallar. Att en person är beredd att offra allt på planen för att nå framgång. Ofta beundrar vi dem. Utan dem, inga titlar. Men vad händer om vinnarskallen slår över och blir farlig? Om moralen kastas över ända, om samhällets lagar sätts ur spel bara för att du vill segra. Om du är den personen och äger Europas bästa fotbollslag, alltså bättre än Milan med Baresi, Maldini och Van Basten, som vi idag räknar som ett av världens bästa lag genom tiderna. Om du är den personen och har det laget och ändå inte vinner, vad gör du då? Det är en del av det vi ska prata om idag.
Ja, det är det. Det är en ganska central del av det vi ska prata om idag och nästa vecka. För ja, ni får luta er tillbaka och spänna fast er i fåtöljerna. Det här kommer att ta ett tag, för det här är en sån där historia där det är helt omöjligt att bara hoppa rätt in i den aktuella säsongen. Här måste det till ganska utförlig bakgrundsbeskrivning, och det är inget vi ska slarva med den här gången. För när vi går in på historien om Bernard Tapies Olympique Marseille, så går vi in på fransk fotbolls största historia, största berättelse någonsin. Och det är inget litet anspråk att göra, för fransk fotboll har sannoliken haft sina episka berättelser. VM-guldet 98, här är Jösses regnbågslaget som skulle rädda en hel nationell identitet och en hel nationell framtid. För den delen sen rekylen, motsatsen 2010, när allting bara kraschade i Sydafrika, när det franska landslaget avspeglade allt som hade gått fel med republiken. Det är inga små historier, och det är ingen liten story om PSG och deras nya väg genom 2010-talets elitfotbollslandskap. Det är väl egentligen det årtiondets kanske allra största berättelse. Men lika fullt så bleknar ändå alla dessa stories i jämförelse med det vi ska prata om nu. Bernard Tapies Olympique de Marseille.
Men låt oss börja prata om när Tapie kommer in då.
Ja, här finns det ju en väldigt tydligt definierad startpunkt, och det är ju den typen av utgångssituation som du borde uppskatta. Du vet när det för allra första gången blev aktuellt överhuvudtaget.
Var inte det 1985?
Ja, exakt. Ja. På?
Nej, men jag vet att borgmästarens fru...
Ja, hon är inblandad. Ja. Men jag vill att du liksom ska nagla för att den geografiska platsen, eller snarare lokalen. För här som liksom politiskt historiskt intresserad, så vet jag ju att det kommer ändå kittla dina lökar.
Ja, nej, jag vet faktiskt inte precis lokalen. Ja, men uppmärksammar jag inte.
Du är liksom inne på, du drar i rätt snöre, men du har inte löpt det hela vägen ut.
Nej.
Är det så att Gorbachev, alltså Sovjetunionens ledare, är på statsbesök i Frankrike. Han har en mottagning på Sovjetunionens ambassad i Paris den 4 oktober 1985. Och det är precis här som allt börjar. Det är Gorbachev som vi i grunden i förlängningen har att tacka eller klandra för allt det som sedan ska ske. För på den här mottagningen på den sovjetiska ambassaden så är det ju lite löst folk. Det är högdjur, det är politiker och det är ett bord där det har samlats människor från lite olika delar av den franska societén. Och det är ju vid det här bordet som vi då hittar frun till Marseilles borgmästare.
Gaston Defer.
Precis, jag tror du ska känna dig stolt över uttalet också. Det kändes trovärdigt. Ja, men han sitter där för han är en gammal socialist, UV, som tidigare varit inrikesminister. Men som nu skickats ner till det bångstyriga men socialistiska Marseille. Och han är väl vid hedersbordet någonstans. Bordet hans fru har förvisats till består väl av folk lite längre bort från maktens centrum. Så där sitter hon och är rätt uttråkad. Hon räknar minuterna tills hon kan lämna Gorbachev och ambassaden och dra vidare ut i den parisiska natten. När det plötsligt händer någonting vid det där bordet. Det blir lite liv i luften för gubbarna där har börjat prata fotboll. Mm. Och det utbyts idéer och erfarenheter och tankar och visioner. Och det är ju en gubbe, en lite yngre gubbe vid det här bordet som utmärker sig. För han eldar upp sig och han skrävlar och han påstår att han kan göra både det ena och det andra ifall han bara blir insläppt. Och till slut säger då frun till Marseilles borgmästare att ja, men, ifall du nu kan göra allt det här och ifall du har sådana starka och vägvinnande idéer, varför kommer du inte ner till Marseille då och räddar OM? För Olympic Marseille vid den här tiden var ju en sorglig ursäkt till fotbollsklubb. De hade hållit på att åka ur högsta ligan där i början av 1980-talet och 1985 är de alltjämt nere i botten. Och slåss. Det är liksom ett nedflyttningslag. Mm. Men den här hårfagre herren, han avskräcks ju inte av den där inviten, utan bara säger, ja visst, kan jag väl göra. Ifall någon ber mig, ja, då kan jag ner till Marseille och rädda OM, inga problem. Och då börjar väl ändå den här borgmästarfrun känna att ja, vad fan, kul att det händer något den här kvällen i alla fall. Så hon knallar ju över till bordet där hennes man sitter och säger att fan, ja, jag vet inte vad det här är för någonting, men kanske är det någonting. Det är någon snubbe vid mitt bord som påstår sig kunna lyfta fotbollsklubben i Marseille. Borde kanske knalla över ändå och prata med honom, för till och med jag inser ju vad det skulle betyda för staden och i förlängningen för stadens borgmästare ifall det faktiskt hände någonting med den här institutionen.
Men vem är den här skrävlaren vid bordet då?
Ja, men det är ju kändisentreprenören Bernard Tapie. Antar att det är ungefär så han fick tituleras vid den här tiden. För hade han vuxit upp och slagit sig fram idag, då hade han väl varit en influencer som med tiden tog sin berömdhet i en annan riktning. För han kommer någonstans i första hand från kändisvärlden. Lite oklart vad han gjorde där, lite oklart hur han egentligen kom in i det. Försökte bli popstjärna ett tag, gick inget vidare. Men han lät sig inte nedslås av det, utan slog ju sig med tiden in på någon typ av entreprenöriell bana. Och det han då hade gjort sig rik på, det var ju att ja, men flippa, att blåsa liv i konkursmässiga bolag som trots allt hade starka varumärken. Han blev den här snubben som var vaksam på underpresterande varumärken. Vänta nu, det där är ju ändå ett i teorin starkt företag. Varför går de så extremt dåligt ekonomiskt? Det här ska vi nog kunna göra någonting åt. Så köper upp ett sånt bolag, skär bort kostnader, något så infernaliskt, och sen får han börskursen att vända uppåt och så säljer han med jättevinst. Mm. Det där hade han gjort ett tiotal gånger, och det var allt från Toshiba till Mazda till Wrangler. Alltså det var just företag med varumärken som han, ja, frågar du någon så hade han väl räddat dem och blåst nytt liv i dem. Frågar någon annan så hade han fullständigt bara skövlat all den företagskultur som en gång fanns och sen själv profiterat på resterna. Men det må vara detsamma. Pengar hade han tjänat, berömd hade han blivit, och än mer välkänd hade han ju därefter blivit när han började investera sina pengar och sitt ansikte i idrott. Fotboll var det ingen som förknippade honom med på den sovjetiska ambassaden 1985, men de förknippade honom ändå med sport för att han hade slagit sig in på cykel. Ja. Är det inte rullskridskohockey i Galicien så är det cykel i Frankrike.
Fast cykel är lite större. Tour de France är lite större.
Ja, kanske inte lokalt, men globalt, absolut. Och där var ju Tapie en spelare. Jag kommer inte ihåg vad hans cykelteam nu hette, men ifall, ja, Roberto Vacchi vet ju. Ifall man har något intresse av cykelsporten så vet man. Men här står han i alla fall hösten 1985 med armarna öppnade och blicken framåtriktad när han väl presenteras för Marseilles borgmästare och faktiskt börjar prata om den här eventualiteten på allvar. För uppsidan för staden Marseille och politiken som ledde staden var ju väldigt uppenbar. Det liksom gick inte att blunda för det uppsving och den uppåt vind som ett framgångsrikt OM faktiskt skulle kunna ge till lokalsamhället. Och uppsidan för Bernard Tapie var väl kanske inte lika 100% självklar, men den har ju om inte annat blivit väldigt tydlig med tiden. 1985 var det fortfarande inte självklart. Liksom Silvio Berlusconi hade inte slagit igenom för en internationell fotbollspublik. Så det här med att en liksom showman kunde göra spektakel av fotbollen och med tiden tjäna politiskt kapital på det, det var inte riktigt en etablerad sanning. Men det var ju såklart det som Bernard Tapie såg framför sig. Han var ju framsynt. Han kunde inse vad som fanns i det hela för honom på lång sikt. Och ja, han fick både ha kul och han fick bli ännu mer berömd. Och han fick för den delen en gräddfil rätt upp i socialisteliten som vid den här tiden styrde Frankrike. Ja, vad fan, varför inte? Varför inte försöka? Och det här är i oktober 85 och sen går det ganska snabbt. Det går 2 månader och sen avslöjar Antenne 2 att det här är på gång. Bernard Tapie har för avsikt att ta över Olympique Marseille och idén är att göra klubben till en stor europeisk spelare. En klubb som inte bara kan konkurrera om titlar i Frankrike utan som ska kunna göra det i en europeisk konkurrens.
Men vad är Marseille för stad då?
Till att börja med en väldigt, väldigt fotbollstokig stad. För även här ska det poängteras att fotbollens plats i det franska vardagslivet, i det franska samhället, var inte självklar i mitten av 80-talet. Det var fotbollsvärldens minst fotbollsintresserade stormakt. Okej, de hade vunnit hemma i EM 84 och det hade börjat förändra saker och ting. Men i grund och botten så fanns det ingen jämförelse att göra mellan Frankrike och England, Tyskland, Italien, Spanien. Frankrike brydde sig inte så mycket om fotboll. Frankrike brydde sig klart mycket mer om Tour de France, ja, eller om rugby, eller för den delen om den typen av kultur som inte hade någonting med idrott att göra överhuvudtaget. Men det fanns några undantag. Och de flesta undantagen låg uppe i norr. Eller i alla fall i industriområdena. Det fanns några hamnstäder där folk verkligen brydde sig. Och det fanns några gruvstäder där folk verkligen brydde sig. Lens, absolut. Saint-Étienne, absolut. Men det här är samhällen med, ja, men en fotbollskultur som är lätt lättast att jämföra med just Storbritannien. Det är liksom en stoisk gruvpublik som går på match trots att laget är uselt, trots att laget åker ur, trots att det är motvind och regn varenda jävla tisdag. Det är liksom Burnley. Ja. Det är den typen av publik. Men man säger då något helt annat. Också en grundmurat fotbollsintresserad stad, men med ett helt annat temperament. För Marseille är ju en känslodriven stad, en lynnig stad, en latinsk fotbollsstad. Och det är väl egentligen ingen överdrift att hävda att det är mer relevant att jämföra Marseille med de nordafrikanska hamnstäderna än med Paris. Mm. Det finns mycket mer gemensamt med, inte vet jag, Casablanca eller Tanger eller Tunis eller någon sån stad än det finns med Paris eller till och med Bordeaux som ändå ligger geografiskt ganska nära.
Jag får lite sån Neapel-vibbar när jag läser faktiskt.
Jag håller fullständigt med. Ja. Jag tror att det är väl den bästa parallellen vi har inom europeisk fotboll. Neapel är väl ännu mer, alltså det är ännu lite mer av en tryckkokare på något sätt. Men det finns likheter, inte minst då i relationen mellan fotbollsstaden i fråga och nationen i övrigt och makteliten i norr. Det är liksom inte samma rena rasism mellan Paris och Marseille 1985 som det var mellan Turin och Neapel, men det var samma sorts tankegångar, samma sorts stereotyper.
Vi är ju mitt inne i firandet av Stryktipset.
90-åringen.
Och därför är det ju så bra att vi är sponsrade av Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För det är ju över 18 år.
Och stödlinjen.se finns ju där om man har problem med sitt spelande.
Ja.
Mm. Har vi någon historia kanske?
Ja, det har jag. För att vi vill ju att ni skickar in era bästa Stryktipshistorier som rör glädje och sorg runt den 90:e minuten.
Mm.
Och idag har vi fått in en rätt fantastisk historia, måste jag säga. Vill du höra?
Jag vill jättegärna höra.
Detta är ett par år sedan. Jag och mina kompisar hade spelat Stryktipset varje lördag i rätt många år. Såklart utan större vinster, men med mycket analystid. Reducerade system, bara bra rader och så vidare. Samtidigt så hade min dåvarande flickvän fått upp ett intresse från ingenstans. Dels för Manchester United, men också lite för det där 13-spelet som jag spelade varje helg. Hur som, en lördag när jag skulle jobba över hela Stryktipsrundan så fick jag ett sms. Jag har lämnat in ett eget tips, 128 rader. Blev superstolt, jag har fått den att både gilla fotboll och Stryktipset. Hör såklart inget mer under dagens gång, men kommer hem på kvällen och får en telefon uppkörd i ansiktet. 12 rätt, 15 000. Helskotta var bra. Sen inser jag, men du, sena matchen, Everton Aston Villa, den är inte avgjord än. Får till svar, nej jag vet, jag har 1-2 i den, men jag vågar inte titta. Jag drar på tvn, det står 0-0, jag skriker efter mål, hon vågar inte titta. Och sen händer det. Anwar El Ghazi smackar in 1-0 till Villa. Och det står sig. 800 000 in. Första egna styrtipsraden. Anwar El Ghazi, husgud. Och jag funderar på att ge upp och spela styrtipset. Bästa lördagen någonsin. Men den här historien är helt otrolig.
Ja, det är den sannoliken.
Men fortsätt skicka in era historier till kings@perfectdaymedia.se. Och de som blir publicerade här hos oss så får ni en When We're Kings t-shirt.
Yes, som man älskar 13-spelet ändå.
Ja, det gör man verkligen. Vi säger stort tack till Stryktipset.
Tack.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar och deras kampanj Livets alla löften.
Mm. Men vi har pratat om brutna löften tidigare. Ja. Har du något löfte du har brutit på senaste tiden?
Jag har ett dagligt brutet löfte som jag faktiskt har dåligt samvete för. Det är liksom att jag inte ska tjata så mycket på min äldsta dotter. Tyvärr så är hon tonåring och tyvärr så bryter jag det löftet varenda dag.
Okay.
Och jag tänker varje kväll, lova dig själv nu, ta det lite lugnare.
Mm.
Men det lyckas jag inte med.
Okej, okay. Ja.
Dina barn kommer också bli tonåringar. Du kommer få känna på detta.
Absolut, absolut. Ja. Jag har ett löfte där jag ska äta mer vegetariskt.
Ja.
Mm, just nu så går inte det så bra.
Nej.
Det är ett litet löfte, egentligen bara för mig själv. Men det finns ju också större löften.
Ja, det gör ju det.
Mm.
Och det är därför det är så skönt med länsförsäkringar.
Mm.
Därför att de ser till att vissa löften faktiskt hålls. Och vi har pratat tidigare om buffertsparande och hur viktigt det är.
Mm.
Och du har pratat om att du sparar till resor och jag har pratat om att man måste spara lite grann hela tiden för att liksom kunna täcka upp vardagsproblem, helt enkelt.
Ja, absolut. Det är väl självklart så att det finns saker som jag också behöver täcka upp för mer än en semesterkassa.
Nej, men jag gillar att du har lite sån här, att du är lite sån här slacker som är, har ditt buffertsparande till roliga grejer.
Ja,
ja. Men länsförsäkringen är ju där som ett löfte du kan lita på som hjälper dig med ditt buffertsparande.
Mm.
Och inte bara det, de hjälper dig även med din pension och dina försäkringar. Så att du kan ha en stor vän som hjälper dig med allt krångligt som livet kan erbjuda dig, helt enkelt.
Precis, så är det. Och vet du vad? Nu är det april. Vet du vad jag gjorde i april förra året?
Nej.
Jag band upp mig på ett gymkort på 12 månaders bindningstid.
Hur många gånger har du varit där?
7.
Ja.
Mm. Ja. Mm. Ja, men jag hade... Det är 780 kronor som jag nu kan lägga på något annat. Kanske ett buffertsparande.
Ett buffertsparande.
Ja, kanske.
Eller
mer vegetarisk mat. Nej, ja. Förmodligen buffertsparande.
Ja, precis. Hur som helst, glöm inte att Länsförsäkringens bank kan hjälpa dig med dina lån och ditt sparande.
Exakt, de finns där för dig.
Ja, vi säger stort tack till Länsförsäkringen.
Tack.
They like to win. They hate to lose. It's a good thing. We do hate to lose as well. So you know, the whole city has a big heart. And when it comes to OM, you know, it beats in a loud way. You know, you will discover a lot of about football. If you're in downtown Marseille, you will see the noise. You will see people, you know, cheering and saying, yeah. Everywhere, in bars, in private apartments, in restaurants, you know, it's a very, very important feature in this town.
Och Olympique Marseille är ju en, ja, men en klubb av sin stad, en dysfunktionell klubb hela tiden, men en karismatisk klubb där det finns drama, kontroverser, känslosvängningar och hetta. Och därtill är det ju också en klubb som man är skyldig att referera till som OM.
Mm.
Och vi kommer inte göra det vid 100% av tillfällena, men vi ska ändå redogöra för att vi är medvetna om att det inte duger att bara referera till Marseille.
Mm.
För alla som sympatiserar med klubben säger ju OM.
Mm.
Alla som vill reducera klubben kan reducera dem just till Marseille. Men för folket som bor i stan så är det samma sak som att säga München om FC Bayern.
Ja.
Eller Amsterdam om Ajax. Eller för den delen London om Chelsea.
Men de lyckas ta över klubben i april 1986, va?
Så blir det. Och det hade ju varit lite mer trögrörligt än de kanske hade sett framför sig. Men till saken hör ju att Olympique de Marseille hade ju en klubbpresident. Det var inte så att det fanns en vakans.
Ja, han ville inte avgå.
Nej, han ville inte avgå. Nej, men vad fan nu liksom. Men ja, den styrdes på ett ganska ålderdomligt sätt. Eller ja, ifall vi ska vara lite mer generösa mot hur klubben fungerade vid den här tiden, så styrdes den väl lite som svenska klubbar styrs idag.
Ja.
Liksom en 51%-klubb där det någonstans i slutändan var upp till årsmötet att bestämma hur det skulle bli. Men i och med att stadens borgmästare hade bestämt sig, i och med att Tapigaldo-projektet hade hunnit en bra bit på vägen, så kände ju sig den sittande presidenten ganska hotad när det närmade sig årsmöte.
Mm.
Och han försökte ju förhala det där och han försökte liksom förhindra voteringen och dess oundvikliga utgång så gott han kunde. Och allt det där innebar liksom att det behövde dras hela vägen genom en omröstning innan maktskiftet blev verkställt. Och det var inte
inte helt oproblematiskt, för ja, det är någonstans mitten av april då Tapie till sist får ta över Olympique de Marseille. Och då hade ju hela säsongen 85-86 sprungit iväg. Ja. Mycket av det de hade planerat och projekterat för hade inte gått att verkställa. Den där värvningen av Jean Tiganat till exempel, ja, den föll ihop eftersom att de inte hade mandat. Alltså de kunde inte formellt sett värva spelare när de inte hade kontroll över klubben. Nej. Så det tog för lång tid. Och därtill så fastnade ju själva fotbollslaget i ett vakuum där förlusterna blev ännu fler än de hade varit tidigare. Och just vid det här läget, april 86, de håller på att åka ur. Ja. De är jättenära att åka ur. Och Tapie var väl sådär att, ja, visst blir det så är det en helt annan plats att börja på, men vi får köra på. Men Hidalgo var ju sådär, nej, det blir liksom, då går det inte, då hoppar jag av. Ja. Så det står och väger hur det ska bli här. Och här har ju faktiskt inte Tapie möjlighet att själv kontrollera så värst mycket. Utan det krävs att hans nya klubb slår den ärkerival de redan hunnit skaffa sig mot slutet av säsongen för att det ska hålla ihop. Med tre omgångar kvar ska Olympique Marseille möta Bordeaux. Och det är ett läge när det är extremt tajt i tabellen. Hela undre halvan ligger i stort sett en eller ett par poäng ifrån nedflyttningsstrecket. Och Bordeaux är såklart uppe i toppen och kämpar. Men någonstans måste Marseille hitta en seger. Och de gör det här 11 april, nästan exakt samtidigt som Tapie får ta över klubben. Då besegrar de även Bordeaux hemma med chockartat oväntade 4-0. Och där räddar de egentligen upp hela projektets framtid. Där säkrar de kontraktet. Där ser de i alla fall till att Tapie kan sjösätta en del av sina planer. Och när han talar till årsmötet som ska klubba igenom honom, så ja, pratar han på ett sätt som är konkret och tydligt och enkelt att ta till sig. Han förklarar allt det här med att ja, det är Hidalgo som kommer bygga upp det sportsliga. Mitt program och min uppgift är enkel. För så här ser det ut. För att bygga ett storlag i dessa tider krävs mellan 60 och 100 miljoner franc. Min uppgift är att skaffa fram dem. Allt annat är Michel Hidalgos affärer. Och det där med 60-100 miljoner franc, det var visserligen en ganska blygsam uppskattning av Bernard Tapie. För det skulle inte ta speciellt lång tid innan han började omsätta 500 miljoner om året från sitt eget affärsimperium för att finansiera Marseille. Men det var ändå där han sa sig börja. Och borgmästaren stod där bredvid och var lite belåten och klappade honom på axeln och förklarade att även vi ska dessutom då se till att alla de här skulderna som klubben har till staden, ja, men de nollar vi så att vi liksom kan börja från en bra startpunkt här. Och allting slogs ihop med att Tapie förkunnade sitt och klubbens nya motto. Och det han gjorde var att skicka en passning till Michel Platinis Juventus på andra sidan gränsen, de som dominerade Europa på den här tiden och de som hade liksom formulerat sitt klubbetos i de tre S:en. Det är aldrig speciellt bra att översätta, för det gör sig inte, men Juventus tre S som de har kvar fortfarande, de översätts väl någonstans ungefär till enkelhet, allvar, återhållsamhet. Bernard Tapie, han svarade upp mot de tre S:en med Olympique de Marseilles tre R. Och inte heller de gör sig riktigt att översätta, men ungefär drömmar, skratt, risker. Juventus, ja, de må vara bäst i Europa, men är de så jävla roliga? De är mest bara allvarsamma och jobbar hårt och är trista. Så ska inte vi erövra Europa. Vi ska göra det, men vi ska göra det med drömmar, skratt och risker. Mm. Det var så pitchen såg ut. Det var så klubban lät när den trummades i årsmötesbordet. Mm.
Nu ska du få höra om hur du kan vara att sälja sin bil och du ska dessutom få ett offer you can't refuse.
Ja, det låter väldigt bra det här.
Ja, för vi är sponsrade av våra fina vänner på Karla.se. Karla med C.
Mm.
Som du vet finns det ju ingen som kan elbilar så bra som Karla. De köper, säljer och leasar begagnade elbilar och laddhybrider online och har branschens nöjdaste kunder på Trustpilot. Och den här veckan vill de verkligen trycka på hur enkelt och bra, hur lönsamt det är att sälja sin elbil eller laddhybrid hos Karla.
Just nu har Karla en otrolig kampanj. När du har värderat din bil och pratat med en av Karlas inköpare så kan du uppge koden When We Were Kings, alltså vad den här podden heter, When We Were Kings.
Ja.
Det ger 3000 kronor extra på din utbetalning. Och koden är giltig till och med den 1 maj.
Alltså, gå bara nu in på Karla.se och få en värdering av din gamla bil innan du ska köpa en annan på Karla. Så får du alltså 3000 spänn extra.
Vad är det du brukar kalla de här fossildrivna bilarna? Dieselhäckare?
Ja, precis. Om du har en gammal dieselhäck men vill ha en ny fräsch elbil eller en fiffig hybrid, så är det ju liksom nu du ska göra detta.
Precis, och så slänger Karla på 3000 spänn där då.
Ja. Och det kan inte bli smidigare för att de är experter på detta. Så gå in på Karla.se och gör detta nu. Vi säger stort tack till Karla. Vi är sponsrade av AirUp. Och sen förra gången vi pratade om AirUp så har jag börjat testa AirUp.
Ännu mer?
Ja, alltså tidigare har det mer varit mina döttrar som har gjort det. Men just nu har jag börjat testa det själv.
Mm.
Gissa vad detta har fått mig att göra senaste veckan.
Berätta.
Dricka väldigt mycket vatten.
Ja, men det är väl bra, Håkan.
Så väldigt mycket roligare.
Ja.
Därför att man tar ju en sån här podd. De har ju massa olika lukter som man fäster på flaskan.
Det känns så konstigt att säga lukter när det egentligen är... Ja. Alltså att det är doften som är en smak. Men det är ju så det är.
Det är verkligen så det är. Och det känns inte som du dricker vanligt vatten. För att du med den här lukten så gör någonting i hjärnan som gör att oj vad gott det är. Här kan jag sitta och dricka vatten hela dagen.
Ja,
för man tar ju bara en sån här podd och sätter på flaskan och sen är man hemma helt enkelt.
Ja, det där är inget nytt för mig. Jag har ju hållit på med det länge, men jag har upptäckt en sak som är en liten sak för mankind, men en stor sak för mig. Vet du vad det är?
Nej.
Det är att den här AirUp-flaskan, liksom själva sugröret inne i flaskan går hela vägen ner till botten så man slipper vrida flaskan. Har du tänkt på det?
Nej, det har jag inte tänkt på.
Jag har i alla fall upptäckt att jag älskar den lilla detaljen.
Ja,
jag kan ha det stående hela tiden.
Ja.
Ja, en liten sak.
Men hörni, just nu, om ni går in på air-up.se så kan ni använda rabattkoden KINGS, så ger det 10% rabatt på ett köp hos AirUp.
Mm.
Rabattkoden är giltig till och med den 13/4 och går inte att kombinera med andra erbjudanden. Men vi vill verkligen slå ett slag för alla er som är som oss, som tycker det är tråkigt att sitta och dricka vatten, att testa detta.
Air-up.se, Kings 10% rabatt, giltigt till och med 30 april.
Ja, vi säger stort tack till AirUp.
Tack.
Ska vi gå in på transfersommaren 89?
Ja, det ska vi. Det är ju så med Bernard Tapies Olympique de Marseille att transfersomrarna är ofta väl så intressanta som själva fotbollssäsongerna. Och det är väl ett faktum som blev tydligare än någonsin här 1989. För man kan ju tycka att laget har vunnit dubbeln, Jean-Pierre Papin har pussat Mitterrand på pannan, det är väl läge att luta sig tillbaka och vara rätt belåten med allt detta, Bernard Tapie. Nej då, det första han gör när böcklarna är lyfta, det är att förklara att det här var ju kul, men alla i spelartruppen utom två är på transferlistan. Ja, det är Jean-Pierre Papin och målvakten Ouad som han på något sätt skyddar. Resten är till salu. För han hade haft en chans för sommar året dessförinnan. Han hade investerat lite grann i fysik och stabilitet. Men nej, han tyckte inte det kändes bra. Det var inget kul.
Nej.
Det var för fysiskt och det var för trögt. Och Och den där jävla coachen han satte, hur trist är inte han? Vi måste ha in något mer prestigefullt som om inte annat kan liksom styra ovanför Rilly. Och många tyckte väl att det där var ett rätt märkligt sätt att resonera. Men Tapie förkunnade att ja visst, det kan tyckas som en risk nu när vi just vunnit ligan. Men att inte göra något ur det här läget, det vore svaghet och det vore feghet. Och vad var det jag sa när jag tog den här klubben? Risk är ju ett av mina tre ledord. Så nu jävlar. Tapie, ja visst, han såg risk. Men han såg även reward. För vad var det han framförallt hade siktat in sig på? Vad var det han hade goda skäl att tro att han skulle lyckas landa?
Tänker du på Maradona?
Ja, det är
eller?
Klart jag tänker på Maradona. För det var ju grejen runt den här säsongsavslutningen. Det var någonting som redan hade exploderat när det spelades cupfinaler och så. Att Maradona inte bara var liksom ryktades till Marseille, inte bara var aktuell för Marseille, utan var klar för Marseille. Mm. Det var i alla fall i det tonläget som nyheten detonerade. Maradona à Marseille, alltså Maradona till Marseille, rätt och slätt stod det i L'Équipe samma dag som de skulle spela cupsemi redan mot Auxerre. Och det var inte uppgifter tagna ur luften, utan när den här sagan fortsatte rulla så visade det sig att Hidalgo, han var ju nere i Neapel i början av juni och pitchade för Maradona och liksom satte ihop hela övergången med allt vad den skulle innebära. Och han var ju där hur länge som helst och Maradona liksom insisterade på att han skulle stanna lite till, och så här blir det med laget, låter kanon, så här blir det med liksom allt vid sidan av planen, låter perfekt. Och det Hidalgo hade som trumfkort, det var ju en villa utanför Marseille, Cassis då, med alla tänkbara möjligheter av att skärma av sig. Men det här var ju någonstans också hela konceptet svaghet, för likt då Diego Maradona flög till Neapel och förkunnade att han nu vill ha lugn och ro efter allt stök i Barcelona, så tycktes det ju även vara så att han och hans folk inte hade en aning om vad Marseille egentligen var för något. Nej. För det han sa sig var ute efter, det var ju åter lugn och ro. Ja. Han vill bort från Neapels stök och få lugn och ro. Och så som vi inledde med, ska du hitta en parallell fotbollsstad i Neapel i Europa, då är det fan Marseille. Ja. Det är det närmaste du kommer, Neapel. Och det blev väl mer och mer klart och tydligt för Maradona i takt med att nyheten spreds.
Jo, men han skulle slippa sitta i den där lägenheten.
Det skulle han förvisso. De hade en hus, villa längs Rivieran och erbjuda. Ja. Så det är klart att det var ett hack upp i alla fall.
Och man, då, här får du plats med alla dina sportbilar.
Ja, det fasta underjordens jävla garage och givetvis båtplatser till 1000. Men ändå en satans hysteri när det förkunnas att Maradona ska till Marseille. Och de som faktiskt var inblandade i den här till slut inställda övergången, de hävdade ju att det var det som hände. Det läckte för tidigt. Det innebar att det blev för stor uppståndelse, för stor kalabalik runt det hela. Och stab Maradona därmed drog öronen åt sig. De följde detta, de märkte detta, de insåg att vad fan, det här är ju bara Neapel i repris. Ja. Det är väl det absolut dummaste.
Relativt bra research faktiskt.
Ja, den kom väl lite sent. Ja. För Hidalgo säger ju att ja, men vi var överens. Ja. Jag vet inte om man hade ett ord eller ett handslag eller ett underskrivet så här pre-contract, men de var överens. Ja. Han åker hem från Neapel och meddelar till Bernard Tapie att ja, men det här blir av. Han vill komma, han gillar allt vi säger. Vi liksom skildes åt med en överenskommelse. Men sen läcker klubben som ett jävla såll. Sen kommer nyheten ut i media innan några giltiga kontrakt är påskrivna. Och sen förstör kaoset allt. För i det läget så behöver de kanske inte göra så mycket research. I det läget märker de att nej, det här är inte den stillsamma miljö som vi nu är ute efter. Jag kan sen fråga sig att de till sist hamnade i Sevilla, ifall det är den absolut mest stillsamma miljön man kan hamna i. Men det är ett resonemang vi kan ha i de Maradona-avsnitt som eventuellt följer framöver.
Ja,
nu kan vi bara konstatera att ja, det blev inget med Maradona till Marseille.
Men det blev en ganska bra transfersommar då.
Ja, Bernard Tapie fick ju lov att fixa det. För det var ju någonstans uppsidan av myntet när han förklarade att alla hela jävla truppen var till salu.
Mm.
Vi ska ju få in bättre spelare när vi säljer dem. Nu ska vi bygga det vackraste laget i Olympique de Marseilles historia. Men Maradona hade ju räckt själv för att svara upp mot de orden. Nu blev det inget med Maradona. Och det är klart att det fick planpusslet att vackla. För när sen försäsongsträningen inleds, när liksom matcherna närmar sig, då är det bara ett nyförvärv. Och det är jävla mittback. Och visst, Mozart från Benfica är en bra jävla mittback. Ja. Brasiliansk landslagsman. Men det var ändå en ersättare till Karl-Heinz Förster, som ju också var en bra mittback. Ja. Så där uppfattar de, men det är väl lika för lika kanske. Och Tapie får någonstans gå ut och liksom försvara sig och plädera för en månads respit. Jag ska genomföra det här. Jag ska hålla det jag har lovat. Jag ska göra som jag har sagt. Men ni måste ge mig en månad till, för det blev inte som jag hade tänkt mig. Ja, okej då, tar du en månad, Bernard, och sen får du lov att komma tillbaka med något. Då gnuggas det händer. Då börjar det jobbas. Och sen händer det grejer. För till att börja med så kommer det in en hel kvartett, eller till och med en kvintett av landslagsfransmän. Till sist kommer ju faktiskt Jean Tigana,
ja.
Och det är ju ett jättenamn. Manuel Amoros kommer,
ja.
Och det är en av världsfotbollens bästa försvarsspelare genom egentligen hela 1980-talet. Alain Roche kommer, och några månader senare med viss fördröjning kommer även den unga och löftesrika Didier Deschamps. Men trots detta är det här med franska landslagsmän ändå bara en bisak. För därutöver kommer, men som en typ av Maradona-substitut, Enzo Francescoli in från andra klubben i Paris, Racing, ja. Paris. Och han blev aldrig Maradona, vare sig i Marseille eller någon annanstans. Men han fångade ju människor. Han inspirerade ungdomar. Han fick inte minst, som ni säkert känner till, en ung marseljäsare som hette Zinedine Zidane att tindra med ögonen när han tittade på sin hemstadslag. Eller ja, som man själv brukar säga, jag tittade inte längre på matcherna. Jag tittade bara på Enzo Francescoli. Jaha. Han kommer att döpa sin son till efter Enzo, ja. Enzo Francescoli. Ja. Så han gjorde avtryck. Men inte heller här det som transfersommaren faktiskt kom att kulminera med. För Enzo Francescoli, spelaren som kom att bli en gud för Zinedine Zidane, var ändå inte det största och det bästa de fick in. Utan grejen med transfersommaren 1989, det var ju att Bernard Tapie till sist bestämde sig för att värva den där killen från korvfabriken uppe i Newcastle. Ja. Den där osannolika dribblingshjälten som hette Chris Waddle.
Och honom får vi stanna lite till, va?
Ja, men det är klart vi ska göra det. Ja. The Boys Spurs, även om han är Newcastle.
Ja.
Så det ska vi göra. Och saken var den att Bernard Tapie och Hidalgo, ja, de hade siktat in sig mot The Mighty Tottenham Hotspur, men det var i grund och botten för att de tänkte sig att ersätta Klaus Allofs. De skulle ha in en striker och åkte och tittade på Spurs för att studera Paul Walsh. Jag vet inte om du minns Paul Walsh.
Nej.
Han var en, alltså han var inte oduglig, men han var inte skitbra.
Nej.
En långhårig anfallare. Med inte Chris Waddle, långt hår, utan bara liksom så en blond man som vi i grunden mest använde som avbytare. På den här tiden, det var en avbytare. Paul Walsh, alltid nummer 12. Mm. Skicka in honom i 68:e minuten för att jaga mål. Och 2+ anfallare i Tottenhams historia. Många andra skulle nog säga 3+. Jag är lite hårdare mot Paul Walsh än andra. Jag vet inte varför jag inte gillar honom. Men det gjorde jag inte. Men det var spelaren som de i grunden var intresserade av. Tittade på honom. Drog väl samma slutsatser som jag gjorde. Och konstaterade att det här är inte bra nog. Men vänta nu, vad fan är det där ute på kanten? Det är ju någonting som inte går att motstå. En kille som ser ut som att han kom från korvfabriken i Newcastle, eller korvfabriken i Gateshead var det de facto i Chris Waddles fall, men som fan spelade som Garincha.
Ja.
De svajande höfternas kung, som Bernard Tapie kom att beskriva honom, det gick inte att motstå. Och det fanns egentligen ingen sportsligt rimlig logik bakom den här värvningen. De behövde ingen ytter. Och Chris Waddle, han var 28 år gammal. Mm. Och hade precis skrivit på ett jävla 7-årskontrakt med The Mighty Tottenham Hotspur. Ett Spurs som därtill faktiskt gick för att vinna ligan.
Mm.
För Spurs hade ju Gassa. Och Spurs hade precis värvat Gary Lineker från Barcelona.
Tänk vad det hade kunnat bli.
Ja, det tänker jag på ibland. Och idén var just att ja, men det är den magiska triangeln som ska ge Tottenham en ligatitel. Så det är inte lätt att lösa Chris Waddle här, Bernard Tapie. Chris Waddle med sitt nyskrivna 7-årskontrakt. Men Bernard Tapie såg ju inte några hinder här. De skulle ha in honom. För Bernard Tapie hade lyssnat på allt jävla tjat i staden Marseille om hur de längtade efter en dribbler. För de hade aldrig kunnat skaka av sig euforin det innebar att titta på Roger Magnusson.
Ja,
men det var verkligen, vi måste ha en ny Roger Magnusson.
Cantona nämnde ju honom också.
Ja, men just att det var ju trollkaren, det var dribblen. Ja. Han kanske inte var Jean-Pierre Papin som sköt på volley från 45 meter, men han dribblade och de älskade att se spelare som dribblade, och Chris Waddle kunde dribbla. Så till slut fick ju Bernard Tapie lov att hosta upp med motsvarande 50 miljoner kronor. Och jag vet inte exakt hur vi skulle, det är väl, fan vet jag, 800 miljoner idag.
Ja,
eller
den tredje dyraste övergången någonsin.
Men då lite på vem du frågar. Vissa säger tredje, vissa säger sjätte dyraste någonsin. Ja. Men en av de allra dyraste någonsin, då för en 28-åring utan något större vidareförsäljningsvärde, som absolut inte folk i Frankrike eller folk i Marseille hade koll på. Och det var inte så att Chris Waddle övertygade alla genom sin blotta uppenbarelse när han väl landade. För sånt kan ju annars hända. Det kommer in någon med sin aura som Cantona. Eller kommer in någon med sin fysik som får folk bara att jäkla vilket monster. Chris Waddle, han hade hockeyfrilla, han var ganska otränad och han kom högt uppifrån norra England. Och lyssna, målvakten på den här tiden, Ouad i Marseille, beskrev det som att ja, han kom, alltså han var ju vit som ett lakan. Och sen tränade vi 2 dagar, sen var han röd som en rostbiff. Och han exemplifierade med att ja, vi brukade få massage alla spelare, men Ouad blev inte masserad med massageolja, utan han blev masserad med solskydd. Och det här var ju en tid då engelska spelare inte flyttade utomlands. Och när de gjorde det så gick det åt helvete. Ian Rush visserligen walesare, men ja, han åker ner till Italien och ni har säkert alla hört om historierna. Om hur han påstås ha sagt att ja, nej, det var så främmande i Italien så att det kändes som ett annat land. Ja, jo, Ian. Det var lite så, va? Och Chris Waddle var också väldigt hem. Alltså han var inte en kontinental person, det var ingen världsmedborgare. Nej. Utan det var grabben från korvfabriken i Gateshead. Och i början av sin tid i Marseille, då vantrivdes han så mycket att han undersökte mig, man kan inte Spurs bara ta tillbaks mig, det här är ju liksom avbetalningar, det har gjorts en första avbetalning, men det vill bara betala tillbaks den och sen kan jag bara flytta hem så glömmer vi det här. För det gick ju åt helvete. Och Olympique Marseille var inte heller en internationaliserad klubb. Det var ju ett fransktalande omklädningsrum. Karl-Heinz Förster och Klaus Allof, ja, men de fuskade väl sig fram på någon hybrid mellan tyska och franska. Men det var inte så att det pratades någon engelska där. Så Waddell, ja, men han vantrivdes verkligen i början. Och han var otränad och han spelade illa. Och det var varmt och han såg ut som en rostbiff. Och han förstod inte vad någon sa. Och det var jobbigt som satan. Men då gjorde ju Jean-Pierre Papin det som, ja, verkligen imponerar. För han pratade i alla fall lite engelska. Han pratade tydligen bäst engelska av alla i det där omklädningsrummet. Han var uppvuxen högt uppe vid den belgiska gränsen och tvingades sig själv flytta till ett annat land. Han tvingades flytta till Brygge i Belgien innan han slog igenom. Så han hade väl lite förståelse för att det kunde vara tufft. Så han tog in Chris Waddell bokstavligt talat. Han sa det att fan, du kan inte sitta på ett hotell alldeles ensam ifall du någonsin ska komma in i det här. Så flytta hem till mig istället. Mm. Och det är precis det som sker. Chris Waddell flyttar hem till Jean-Pierre Papin med fru och bor där under ett par, tre månader den här första bräckliga hösten. Och Waddell är ju än idag väldigt tacksam för det här och väldigt imponerad av Papin och brukar också dra sin anekdot om hur Papin inte bara hjälpte till med att inkludera och integrera honom utan även skyddade honom. För Waddell gick ju som sagt tungt. Han spelade inte bra och spelar man inte bra i Marseille så får man veta det ifall man är mottaglig. Papin såg ju till att Waddell inte var det. Waddell slår upp tidningarna och frågar, vad står det? Jag säger rubrik Waddell, vad står det? Mm. Ja, men positiva saker liksom. Det står så att du är på väg mot formen. Mm. De har tålamod med det, det är vad som står. Waddell, ja, förstod väl inte riktigt då, men med tiden, det stod nog inte så med i tidningen. Men Papin var bryggpersonen som gjorde så att Chris Waddell långsamt ändå började finna till sig till rätta snarare än att bara sätta sig på vändande plan till England. Och det går bättre och bättre och sen bryter han igenom under hemmamatchen mot PSG den här säsongen när han liksom tar sig fram, lättar bollen över framrusande Bats och sen står framför tomt mål med bollen singlande ner mot sig och bara liksom slappt och lite småarrogant klackstöter in bollen i tomt mål.
Helt i onödan.
Helt i onödan.
Och när jag kollar jättenoga på reprisen så är det...
Han duffar lite.
Ja, det är nära. Hade han missat den så hade historien sett annorlunda ut.
Så är det verkligen. Ja. Men nu blir ju historien sådan att det utbryter Waddellmania i Marseille.
Magic Chris.
Ja, men det blir precis det där som Bernard Tapie hade sett framför sig. Det blir Roger Magnusson-feber igen. De får en ny dribbler att älska. Och allt det som verkade så konstigt och avigt i början blev nu bara liksom älskvärda egenheter. Barnen i Marseille började skaffa sig Chris Waddells hockeyfrilla. Och det har man svårt att förstå, men så var det. Och Chris Waddell började liksom kunna hitta sig till rätta på utanför planen. Han brukade komma in i omklädningsrummet efter matcherna och konstatera besviket att ja, här i kylen står det ju bara vatten. Det är inte vad jag är van vid, det är inte så jag vill ha det. Mm. Men när det nu började gå bra så började han vara lite karskare och liksom gick till Papin och liksom bad honom översätta. Fan, finns det ingen chans till i alla fall någon liten öl efter matcherna? Så gick det någon vecka och sen stod det både Guinness och lager i den där drickakylen när Waddell hade dribblat sig igenom ytterligare någon match. Så ja, nu hade de en ny stjärna, en ny idol, en ny mönsterbrytare där ute på kanten. Och det skulle de ha väldigt stor nytta av när de nu tog ny sats mot Europa.
Jag måste bara berätta det, för att jag satt och tittade igår på lite rörligt på detta. Och så fanns det en video med Chris Waddell i Marseille, 10 minuter. Jag tänkte att jag kan väl se 30 sekunder, bara se hur det var. För att han var ju ändå rätt bra, kommer jag ihåg. 10 minuter senare så är det, alltså jag är nästan chockad över hur bra han var.
Ja, men han var ju magnetisk också. Just det där att ja, han var bra, men han var ju också bra på precis det där sättet som förtrollar. man ville ju se vad som skulle hända varje gång han fick bollen. Och det var inte för att man, likt med Jean-Pierre Papin, visste att ja, men han tar ett steg och sen bombar han in den. Utan det var ju för att han kunde dribbla, han kunde göra på det sätt, han kunde slå ut sidor. Han hade ett brett register, men det var ju ja, men det var ju Garincha eller Neymar fast på nordengelska. Ja. Och så sänker man ner allt det Marseille. Det var så fel att det blev så otroligt rätt.
Ja, massa ruggiga frisparkar slår han in. Och sen, han betalar ju tillbaka till Papin också. För att
ja, när han
slår in ja, hur många inlägg som helst som bara Papin sätter dit. Liksom. Men de är ute i Europa också, va?
Ja, det är ju det som verkligen nu blir en förändring. För som sagt, Tapie sa det från dag ett, att det är Europa som är grejen. Vi ska bli det internationellt slagkraftiga OM. Ligan absolut, men det är bara ett första steg. Och här får de ju möjligheten att spela i Europacupen. Och den här första utflykten ut i mästarkuppen, den blir ju framgångsrik, men den blir inte spikrak utan asterisker. För det finns en match i den andra omgången här, då Olympique Marseille möter AEK Aten hemma, då 2-0-segern verkligen kommer med en typ av fotnot. För ja, Marseille vinner med 2-0, kanon. Det innebär att de sen kan kryssa sig vidare nerifrån Aten. Men jävla konstig match. Jävla märklig insats av den schweiziska huvuddomaren. För AEK Aten får framförallt ett helt regelrätt mål, bara bortdömt. Och det är rätt svårt för grekerna att tugga i sig. Mm. Och det är den där typen av domslut som man tittar på utifrån. Liksom, hur kunde det bli så där? Mm. Och det var väl en sak, för den typen av märkligheter sker ju lite då och då. Och får mer eller mindre tydliga förklaringar med tiden. Men här blev allting mycket spetsigare i och med att den här schweiziska domaren Sandoz drar sig tillbaka bara några månader efter matchen. Och det var inget konstigt i sig. Det var väl så där att han föll för UEFAs åldersstreck, vilket domare gör. Men när han då slutade så gav han en intervju med schweiziska journalister där han liksom gick igenom sitt domarliv. Och där påstod han även att ja, det var ju en etablerad sanning bland oss som dömer att internationellt sett blir vi domare, citat, synnerligen väl mottagna och omhändertagna i vissa specifika fotbollsstäder. Och det skulle då ha varit Florens, Neapel och Marseille. Och det såg ju inte så jäkla bra ut att den här domaren tätt in på att han hade givit Marseille obegripliga och avgörande fördelar i en Europacup-match gick ut och pratade om hur han minns han hade blivit synnerligen väl mottagen.
Förklarar han vad det betydde?
Nej, det var inte så många följdfrågor på det. Men det indikerades ju att ja, men det är gåvar och de som tittade närmare på saken började väl också liksom misstänka att det rörde sig om damer i sammanhanget därtill, men det blev aldrig riktigt preciserat och det förblev ju indicier snarare än någonting annat. Det här var ju riktigt jävla skumt, var det många som tyckte, men sen rullade ändå fotbollen vidare och så där jättemycket mer sades trots allt inte om saken där och då, utan Olympique de Marseille kunde fortsätta att spela sig fram, att anfalla sig fram genom Europa. De möter CSKA Sofia i kvart. Man spelar för CSKA Sofia.
Stoichkov.
Jajamensan. Han blev för övrigt raderad av någon ungdomsspelare som Marseille-folket fick för sig att slänga in för att i stort sett punktmarkera Stoichkov med kort varsel. Och det är en sån där anekdot som de gillar att återberätta från de här matcherna. Den andra är att de tvingades ställa en utespelare i mål i slutet av returen för att de hade gjort alla byten. Vem hade du ställt i mål ifall du var Marseille coach för det här laget?
Så se.
Ja, det är en gissning. De ställer Papin i målet.
Ja, det hade jag inte gjort.
Han är kort, ja. Men han är Papin. Ja, ja. Han är ledaren. Ja. Han gör vad han vill. Han tar ansvar. Och Marseille reder ut det och går vidare. Och går ju då till semifinal i Europacupen. Nu är de plötsligt faktiskt bara två kliv ifrån Tapis stora, stora, stora dröm. Att bli bäst i Europa. Och de spelar mot Benfica i semifinalen. De börjar hemma och de är klart bättre. Klart bättre. Vinner matchen med 2-1 men har fog för att hävda att det borde ha varit 5-1. Mm. Waddle håller på att dunda frisparkar i ribban och Papin yr omkring. Och, ja, de borde ha vunnit klart, mm, absolut. Men nu blev det 2-1 och då är det ju helt jämnt inför returen. Och Benfica och Lissabon tar emot och är med möts av hetta både på både i staden och på arenan, som ju vid den här tiden fortfarande var gamla Luce som rymde hur mycket folk som helst. Kanske inte 200 000 som de påstod sig ta in en gång i tiden, men det var ju långt fler än 100 000 på den här matchen. Det var ett sexsiffrigt åskådarantal. Säg 115 000 kanske. Och en jäkla fientlighet i luften. Benfica är ju bra på riktigt. De åker ut till match med både Jonas Tern och Mats Magnusson. Och Masse är ju deras main man. Masse är ju det stora hotet. Och han gör även skillnaden. Först han är nick som till slut hamnar i stolpen. Men därtill så skarvar han i slutet av matchen fram bollen till den situationen som blir helt avgörande. Masse skarvar. Angolanen Vata stångar in bollen i den 84 minuten. 1-0 till Benfica och det blir slutresultatet. Men det är ju så att angolanen Vata har stångat in bollen med armen.
Ja.
Guds arm. Ja. Det är liksom... Ja, han är en fösning med högerarmen som för bollen in i mål. Och det är väl otydligt kanske i första läget, men det syns ju rätt tydligt på reprisen, ja, i alla fall. Men ja, målet godkänns, för det här är på alla tänkbara sätt en tid före VAR. Och det innebär då mer än något annat att en helt vansinnig Bernard Tapie efteråt både drar sina slutsatser och redogör för dem. För han säger ju öppet, tydligt, utan omsvep, att anledningen till att vi förlorar den här matchen, anledningen till att vi åker ur Europacupen, det är att vi inte är en lika stor, traditionsrik och betydelsefull klubb som Benfica.
Mm.
Vi klarar inte av att skapa samma sorts situation hemma i Marseille som de har gjort här i Benfica. Och jag vill inte säga att de har stulit målet, för vi ska vara försiktiga med orden här. Ja. Men sen drar han liksom en lång raljans om hur, ja, Benfica då har valt en annan väg än den som Marseille anklagas för att ha valt. Påstås att Marseille hade gjort det bekvämt och trevligt för domarna. Tapie köper inte in sig på det, det förhåller han sig inte till. Men han redogör ju för hur hela staden, hela klubben har piskat upp en stämning, en situation då domarna, då pressen på domarna är liksom omöjlig att hantera. Och själv menar han att vi och vår delegation har försökt prata med domarna, men de har sett till att det inte ens går att komma fram till dem. De har liksom sett till att hela domardelegationen, domarteamet under hela vistelsen i Lissabon är i hemmaklubbens klor. Och återvänder till just det här om att allt runt matchen, publiken, funktionärerna, presidenten i motståndarföreningen, att de har satt domaren i ett sinnestillstånd som innebär att de har valt den röda sidan när det blir lite tajt och oklart. Och han är ju inte fåordig runt detta, utan han liksom pratar ju på i dygn om hur han har upplevt och vilka slutsatser han drar av det hela. Och han landar någonstans i det att okej, det är så här det är. Det är så här det fungerar.
Jag har fattat hur man värvar spelare och jag har fattat hur man bygger lag. Men jag är fortfarande en färsk klubbpresident. Det jag inte hade förstått var hur man hanterar miljön runt den här typen av Europacup-matcher. Men nu förstår jag det. Och nu lovar jag att den här typen av förlust, den här typen av nederlag, kommer aldrig drabba mitt Olympique de Marseille igen.
Du har hört första delen om Olympique Marseille 1992-1993. Fortsätt gärna mejla oss på kings@perfectdaymedia.se och följ oss hemskt gärna på Instagram på www.kpodcast. Ha det så bra, hej då!
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.